En femte sak som jag vill peka på i Matteus evangeliet kapitel 24, det berör antikrists framträdande i världen. Det kanske är så att du inte riktigt vet vad Bibeln säger om den så kallade antikrist, så innan vi går vidare så ska jag bara i all hast säga vem Bibeln säger att han är. Det står om antikrist på många ställen i Bibeln, så det här är inget lösryckt flum eller någon tolkningsfråga. Redan profeten Daniel skrev om att det skulle komma en sådan person, och det var alltså på Gamla testamentets tid. Ordet antikrist är inte så vanligt i bibeltexterna, men det förekommer ibland. Och ibland används andra uttryck, som till exempel den laglöse eller fördärvets son. Men oavsett benämning så berättar Bibeln tydligt om att det i ändens tid ska träda fram en världshärskare med mer makt än någon någonsin haft. Han blir inte bara politisk ledare utan också religiös ledare. Antikrist kommer att ena nationer och religioner i en enda och fullständigt totalitär regim. Han erbjuder kanske fred i världen, men inte frid. Både Daniel, Jesus, Paulus och Johannes profeterar om antikrist. Så det här är inget lösryckt eller spekulativt. Det som är riktigt otäckt med antikrist är att han vilseleder hela världen in i en falsk tro och att han till sist kommer att utge sig själv för att vara Gud. Han kommer att kräva folkens tillbedjan och alla de som inte dyrkar honom kommer att få det mycket svårt. Han kommer till och med att lyckas lura även en mängd kristna. Och man kan undra hur han kan lyckas med detta. Dels kommer det säkert att bero på hans karisma och kanske på olika typer av belöningssystem. Men han kommer också att fängsla världen med stora tecken och under. Han kommer alltså att locka oss med tecken och under. Antikrist kommer också att invadera Israel och försöka utrota judarna en gång för alla. Och det här var en liten beskrivning av den person som Bibeln ibland kallar för antikrist och som lyckligtvis Jesus ska förgöra vid sin återkomst. Om vi nu går tillbaka till texten i Matteus 24 så vill jag då peka på en femte sak, och det är att Jesus säger att förödelsens styggelse som Daniel skrev om kommer att ställas upp före det att Jesus kommer tillbaka. Detta är crescendot på allt vad falska profeter heter, och det här är alltså när antikrist trädde fram i full makt och utger sig för att vara Gud. Vad jag kan se i Bibeln kommer de kristna alltså inte att bli uppryckta till Jesus före antikrists ankomst. Om nu Satan vill vilseleda oss så maximalt så att vi till och med tar emot antikrist, så är det såklart slukt att sprida en lära om att vi ska bli uppryckta före antikrists ankomst. När han då väl träder fram så finns ju ingen vaksamhet alls, eftersom man inte trott att man skulle behöva uppleva antikrist. Risken finns att de som trott på ett uppryckande före antikrist framträdande kommer att säga så här: det här kan inte vara antikrist, för vi ska ju bli uppryckta före hans ankomst. Och i vart fall så är man helt säkert väldigt dåligt förberedd. En av världens främsta ivrare för läran om uppryckandet före antikrists framträdande, det är amerikanen Tim LaHaye. Han är till exempel teologen och en av de två författarna bakom den oerhört populära bokserien Left Behind, alltså lämnad kvar på svenska. Han har till och med en organisation, eller en ministry som man säger på engelska, som enbart arbetar med att få folk att tro på ett uppryckande före antikrist. Och Left Behind-böckerna är faktiskt en del i den organisationens verksamhet. Visst är det märkligt att någon satsar så oerhört stort på att få folk att tro just detta. Och visst är det oroande att Tim LaHaye, som idag påverkar kristnas tro över hela världen, ser ut att vara influerad av hemliga ordenssällskap, som till exempel frimurarna, om man fingranskar honom. Och visst är det oroande att Tim LaHaye har kopplingar till den koreanske sektledaren Sun Myung-moon, som utropat sig själv till messias och som lät sig krönas till messias och fredskonung i USA för ett år sedan, alltså 2004. Jag ska berätta mer om detta strax. Det här är väldokumenterade fakta och inga lösa rykten. Först ska vi nu se på ännu ett tydligt bibelställe när det gäller tidpunkten för de kristnas samlande hos Jesus. Och där ska vi också se att det är ett stort avfall från tro till villfarelse som kommer i ändens tid. Och då ska vi läsa ur Andra Thessalonikebrevet kapitel 2, vers 1-11. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Och nu avbryter jag lite där. Alltså, hörde du det? Först måste avfallet komma. Alltså avfallet i ändens tid som Jesus har varnat för. Och den laglöse ska träda fram före det att Jesus kommer och vi ska samlas till honom. Och jag fortsätter här igen. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa det i detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Nu var det slut på bibelcitatet då. Här har vi först samma uppmaning som Jesus gav. Låt ingen bedra er. Låt ingen bedra er. Det förutsätter vaksamhet och aktivitet ifrån våran sida. Vi ser också att det talas om avfall. I de engelska biblarna så har de här verserna rubriken The Great Apostasy. The Great Apostasy. Alltså, det betyder då på svenska det stora avfallet. Avfaller gör man inte från otro utan från tro. Så det handlar om ett stort avfall inom Guds församling. Vi ser att avfallet sker inte till otro utan det sker till villfarelse, eftersom det är stora under och tecken som sker och att den laglöse, antikrist alltså, utger sig för att vara Gud. Och vi ser att den laglöse ska komma före det att Jesus kommer tillbaka och före det att vi ska samlas hos honom. Det sker alltså inget uppryckande före allt det här. Men när Jesus kommer så gör han slut på antikrist och då får vi möta honom. Så nu kan vi summera och också identifiera två villfarelser. Den ena är den som säger att det ska bli en stor väckelse i ändens tid, trots att Jesus sagt i till exempel Matteus 24 att kärleken ska svalna hos de flesta. Och trots att det i andra Thessalonikerbrevet står att det ska bli ett stort avfall i Guds församling. Den andra villfarelsen är den som säger att Guds församling ska ryckas upp till Jesus i himmelens skyar före det att antikrist träder fram. Och detta trots att både Jesus och Paulus säger att först ska den laglöse träda fram. Om du tänker efter bara lite så inser du vems syften dessa två villfarelser gynnar bäst. De kan göra oss blinda för utvecklingen i ändens tid genom att man går och väntar på något som inte ska ske. Det är inte oviktigt vad man tror i dessa frågor. Det är viktigt att man tror som Bibeln undervisar, eftersom Jesus sagt att vi ska se till att vi inte blir bedragna och att vi ska vara vaksamma. Med det här så har jag velat peka på att Bibeln kraftfullt uppmanar oss till att vara vaksamma och aktivt se till att vi inte blir bedragna. Avfallet från den sunda läran är ett tidstecken som vi inte har rätt proportioner på i våra predikningar, i bibelstudier eller i våra samtal. Det här är alltså ett bortglömt tidstecken som måste få en högre prioritet. Om vi inte ger bibelordets varningar sina rätta proportioner, tror jag att vår vaksamhet kan somna in och att vi sakta leds över till att prisa antikrist som en stor och välsignad fredskung när han väl dyker upp. Vi ska bara backa tillbaka lite grann till den här figuren Sun Myung-moon som jag tidigare nämnde. Jag kommer även att ta upp honom i nästa program. Han är nämligen ett tydligt exempel på en antikrist i vår tid, fast i mindre skala, men nog så otrevlig. Och genom det här exemplet så ser vi vad som faktiskt är på gång. Sun Myung-moon, han är en korean som 1954 startade sekten och den falska kyrkan The Unification Church, ofta kallad för Moon-rörelsen, eller ibland kallas de bara för Moonies. Moon lär bland annat ut att Jesus misslyckades med sitt uppdrag och att det därför krävs en ny messias som fullgör Jesu uppdrag. Och Moon säger då att han är denne messias. Sun Myung-moon, som är oerhört förmögen, arbetar mycket framgångsrikt via bland annat en mängd olika internationella fredsorganisationer för att försöka ena alla olika samfund och stora religioner till en enda världsreligion. Flera kända kristna profiler i USA har anknytning till dessa organisationer, bland annat den här Tim LaHaye som jag nämnde tidigare, han som har skrivit Left Behind-böckerna. Att flera kända kristna förkunnare också har fått ekonomiskt stöd från Moon gör ju inte heller saken bättre. Moon, som alltså är miljardär, har även ett stort inflytande inom affärsvärlden, inom massmedia och inom politiken i USA. Han använder bland annat sina pengar för att köpa, kan man säga, politiker och religiösa ledare för sin sak. Och jag har hemma i min dator en videofilm som visar när den här sektledaren Sun Myung-moon kröns till messias och fredskonung. Och hör och häpna att detta skedde i en av den amerikanska senatens byggnader i Washington förra året, alltså 2004. Och skulle du få se den här filmen så skulle du med säkerhet bli lika omskakad som jag. Bland de närvarande på den här messianska kröningen fanns både politiska, kristna och judiska ledare som hyllade Moon. Och när till och med så kallade kristna och judiska ledare prisar Moon som en messias, förstår man att det avfall Bibeln pratar om har börjat ske. Nu menar jag inte med detta att Moon kommer att träda fram som den sista stora antikrist, för han är faktiskt 85 år gammal idag. För även om Moon är en mäktig person och att hans verksamhet inte sker på någon bakgård i hemlighet precis, så är detta bara en miniatyr av vad som ska komma. Men det stora avfallet har i alla fall påbörjats. Och gränserna mellan de olika religionerna har börjat suddas ut. Gränserna mellan politik och religion har börjat lösas upp. Och olika profeter dyker upp och säger att de är messias. De är Kristus. De kallar sig för gudar. Eller så säger de lite mer blygsamt att de är speciellt smorda. Att de har en alldeles speciell smörjelse. Och kom ihåg att detta är precis så som Jesus och Bibeln sagt att det ska bli. Och jag kommer att prata mer om detta också i nästa program. Jag hoppas att de här sakerna får dig att se allvarligt på ändens tid och att du förstår att Jesu ord om vaksamhet och om att vi ska se till att vi inte blir bedragna är väldigt viktiga att efterleva. Och sist ska vi då fråga oss, hur gör man då när man vakar och ser till att inte bli bedragen? Ja, för det första, var vaksam genom att inte rygga tillbaka för de här frågorna, hur jobbiga de än kan vara. Bibeln tar ju upp de här sakerna gång på gång. Slå inte dövörat till, för då somnar du nog ifrån allt sammans. Och om man sover så varken ser man eller hör man speciellt bra. Att vara vaken däremot, det är att vara aktiv, att följa med i utvecklingen, att observera och att analysera. För det andra så finns det tre absolut nödvändiga saker. Och det är första punkten, egna bibelstudier. Egna bibelstudier. Det är som du har hört här väldigt viktigt att själv se efter i Bibeln vad Bibeln säger för att inte bli lurad in i någon villolära. Du måste göra det till en vana att umgås med Bibeln om du ska bli ett med hela sanningen, som då är summan av det som står i Bibeln. Den andra punkten, det är bön. Bön, det är att umgås med Gud. Be om det du behöver, be om det du oroar dig för, be om kraft, be om vishet, be om vaksamhet och uppmärksamhet. Den tredje punkten, det är stillhet med ett lyssnande inför Gud. Och där kommer Gud att ge dig råd och vägledning. Du kanske inte kommer att höra en tydlig röst. Men i de stilla stunderna så talar ändå Gud in i dina tankar och in i ditt medvetande så att du trimmas till att göra det som Gud vill och kanske också ställs in, rattas in på en speciell vaksamhet. Nu har du fått en slags introduktion till det som jag ska tala om i nästa program. Och då ska jag tala mer ingående om det som vi ska vara vaksamma mot. Och då handlar det om falska profeter och villoläror igen. Och under rubriken nästa gång blir då bedrägeriets kännetecken. Gud välsigne dig.